Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös, kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionen Student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionen Student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens Students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via unionen.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen Student. För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror. Och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Nej, vad är det nu då?
Alltså det här vet du om, det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv, fram tills bara för några år sedan, trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö, typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jag hade trott att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså, jag älskar det, det är så roligt.
Ja.
Ja, alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre. Historien bakom denna rösten var inspirationen till bland annat filmen The Exorcism of Emily Rose. Men det ska vi berätta om lite senare.
Jag heter Jenny.
Jag heter Lin.
Nu börjar spöktimmen.
Idag ska vi prata om demoner och exorcism. För en andra gång kan man ju säga.
Mm.
Vad tyckte du om första avsnittet?
Jag kommer inte ihåg så mycket från det, förutom den här konstiga inspelningen som vi hade på slutet. Det är typ det jag kommer ihåg.
Ja.
När det bröts liksom, ljudet som jag spelar upp för dig sen i oförklarliga ljud.
Ja, just
det. Det är typ det jag kommer ihåg.
Ja, men om man ska köra en liten recap så pratar vi ju lite om vad en demon är och lite om The Warrens. Vi pratar om Annabelle, bland annat den här hemsökta dockan.
Just det.
Så gå gärna in och lyssna på det avsnittet också för att få lite mer, jag vet inte, kött på benen kanske.
Mm.
Men innan vi dyker ner lite djupare i just exorcism och demoner och så tänker jag att vi kan ju fräscha upp minnet lite.
Mm.
Vad är det då för skillnad mellan ett spöke och en demon? Spöket är ju en slags söndrig själ och som är liksom mänskligt från början. En demon däremot är en fallen ängel som har gjort uppror mot Gud. Och det här är ju inte någonting som är mänskligt, utan den vill ta över en mänsklig kropp och kunna ta den till helvetet. Men det vi inte har pratat om, det är ju faktiskt mer ingående om så här demonisk besatthet och exorcism.
Nej.
En Father Ryan som är teologiprofessor i USA och som för övrigt är en av konsulterna som var med vid inspelningen av filmen The Exorcism of Emily Rose, som jag kommer att prata om lite senare.
Mm-hmm.
Han säger i alla fall att det här ordet exorciso, det betyder i princip, jag befaller dig att du måste göra X. Och det är liksom ett jättestarkt ord på grekiska typ.
Jaha.
Och att det betyder att man ska så här våldsamt kicka ut någon. Rent grovt översatt. Och just exorcism då, det är ju precis det här att man driver ut onda. Och det här får bara brukas av präster och dekaner inom den romersk-katolska kyrkan. Och det som händer då är ju att den här prästen eller dekanen får kontroll på den här demonen eller onda kraften i Kristus namn.
Ja.
Och enligt Father Ryan då, vilket jag tyckte var jätteskönt att höra, är att man vet inte varför demonisk besatthet händer eller hur det sker, bara att det sker.
Varför var det skönt att höra, menar du?
För att det var skönt att det var, eller så här, att någon som är väldigt insatt i det och som är präst, att han faktiskt vågade säga att nej, men vi vet inte varför. Mm. Det är skönt att inte ha ett definitivt svar liksom. Och att till och med de inte vet.
Mm.
Men han säger i alla fall att en slags, alltså den här besattheten är en ond kraft personifierad som liksom tar över en persons mentala förmågor. Men även ställen och saker som vi har pratat om i tidigare avsnitt.
Mm.
Bland annat The Sally House, som var väldigt så här besatt. Vi har pratat om Annabelle, en besatt docka.
Mm.
Och när det kommer till människor så är han säger i alla fall att ingen är liksom mer eller mindre mottaglig för att bli besatt. Det handlar liksom inte om att det är någon som lider av psykisk ohälsa eller så. Och personen som blir besatt, den har ingen aning om att det ens händer. Så att det är liksom ingens fel, eller vad man ska säga.
Mm.
Man kan liksom inte säga att demonen fick mig att göra det. För du vet inte ens om att du är liksom besatt av en demon.
Men är man medveten då om vad som händer?
Nej, du vet ju ingenting. Du minns inte ens vad det är som har hänt.
Okay.
Det är det som är grejen.
Så
hur vet du då att du är besatt av en demon? Det kan ju vara ganska skönt att veta det liksom.
Mm.
Så att man känner igen. Om din kompis är det eller. Ja. För det första så gör den här personen motstånd till religiösa saker. Den kan till exempel inte kolla på kors. Eller gå in i kyrkor. Och kan till och med liksom reagera när man säger ett helgons namn. Och tecken på detta då är att ögonen kan börja rulla bakåt. Man kan må illa och få ganska direkta influensasymptom. Och man kan känna så här rädsla och ilska. Den här personen reagerar väldigt, väldigt starkt, så det är svårt att missa det.
Mm.
Den besatta personen har vetskap om hemliga saker. Och detta är ju lite obehagligt för att demonen vet liksom saker om en. Djupa hemligheter som bara du skulle kunna veta.
Mm.
Man kan även börja prata ett språk som man inte egentligen kan. Så man kan börja prata liksom flytande ryska eller spanska eller latin eller någonting sånt där som man verkligen inte kan. Man kan få en oerhörd fysisk styrka så att det kan vara svårt att hålla ner den här personen som är besatt. Alltså man kan vara flera personer och det går liksom inte. Ett annat tecken är att personen får skum runt munnen. Och det här visar då att den här exorcismen faktiskt börjar fungera. Och den sista då är att man kan få epilepsiliknande kramper. Så att liksom, alltså kroppen kan börja göra så här konstiga rörelser och ben och armar kan liksom böja sig i konstiga vinklar.
Ja, så obehagligt.
Så nu har vi ju liksom konstaterat att den här personen är besatt. Den lider av, eller de stämmer in på alla de här tecknena. Så vad gör man nu?
Kontakta en präst antar jag, eller?
Mm, precis. Nästa steg är ju exorcism. Men det är ju inte vem som helst som får utföra en exorcism. Detta måste, som jag sa innan, vara en präst eller en dekan inom den romersk-katolska kyrkan. Och det här ska ske liksom under väldigt övervakade förhållanden. Du får aldrig utföra en exorcism själv. Och du har alltid med dig medicinsk expertis. Så du har med dig en klinisk psykolog, en psykiater och en läkare. För att du ska ha liksom både det fysiska och det mentala.
Mm.
Du måste ha ett väldigt, väldigt tydligt tillstånd. Till exempel av den lokala biskopen. Gärna skriftligt att du får lov att utföra en exorcism. Det ska liksom inte vara så här, jag antar att jag typ får lov att göra det, så då är det okej. Utan det är absolut inte. Det ska vara någon som är lite äldre. Man ska vara snäll, empatisk och lugn oavsett vad som händer. Och det här tryckte Father Ryan väldigt mycket på. Att du måste liksom behålla ditt lugn, annars skiter det sig. För att grejen är ju att demonen vill ju att den här exorcismen ska fejla. Så då vill ju demonen att prästen ska börja flippa ur och bara liksom tappa kontakten och bli osäker.
Mm. Men för är det inte så ofta i typ så här, sådana filmer att den kan säga någonting? Till exempel om det kommer in en präst så kan den säga ett minne som bara prästen vet. Alltså att det typ är att de läser tankarna.
Ja, jag tror det.
För att få prästen ur balans liksom.
Precis. Och då är det bra om det är någon som är äldre också, som har vanan inne, som har gjort detta innan. För den vet ju vad det är som kommer hända. Och Father Ryan trycker på att man ska vara smart också. Och då kommer man vara lite så här, jaha, varför ska man vara smart? Men han säger att det är för att man ska kunna bedöma det här fallet. Om det är demonisk besatthet eller om det är ett fall som handlar om mental ohälsa.
Mm.
Och det är ju därför den här personen som antas vara besatt, det är ju därför den måste gå igenom den här undersökningen och verkligen kolla liksom allting. Både fysiskt, vad som händer liksom i kroppen, och kolla i huvudet så att inte personen liksom inte lider av schizofreni eller är bipolär eller alltså, har så här multipla personligheter och allt sånt. Och den här prästen eller dekanen måste vara tränad i det de vet. Det här är också väldigt, väldigt viktigt. För att prästen kan liksom inte gå in och agera någon slags här medicinsk expert. Utan man måste hålla sig till det som de vet. Och det är ju liksom exorcismen. Det är det religiösa. Så hur går då exorcismen till? Detta tycker jag är jättespännande i alla fall.
Mm, jag med.
Enligt Father Ryan så krävs tillgivenhet, lugn och ro och förståelse. Och han förklarar exorcism mycket som ett dop. Och att det liksom har blivit någon slags, alltså i medier och filmer och så här, så har det blivit en väldigt våldsam handling. Och man tänker ju så här att den här personen ska ligga på golvet och bara så här krampa och bara vara helt galen typ.
Mm.
Men han säger att det är ganska mycket som ett dop, för under ett dop så är det ju en speciell rit som följs.
och du liksom läser de här bönerna. Och det som skiljer exorcism och dop är ju att i slutet så driver man ju ut en demon. Det är ju inte som att du liksom döps på nytt, utan det är ju att du liksom driver ut någonting. Och då säger Father Ryan att man kan säga till exempel: jag befaller dig i Jesus Kristus namn, lämna denna person nu. Och han trycker i alla fall på att man inte ska bli arg i alla fall. Mm. Och att man inte ska liksom flippa och bara: åh, jag är så jävla trött på dig nu, tillbaka till helvetet med dig. För att det funkar inte.
Vad händer då?
Ja, men då fattar väl demonen att okej, den här prästen har börjat tappa fotfästet. Då håller jag kvar lite till.
Mm.
Och du måste ju, alltså i kontrast till detta, så måste du ju vara väldigt självsäker och verkligen tro att detta kommer lyckas. För att det är ju då exorcismen liksom blir fullföljd. En annan fader som är väldigt känd heter fader Gary Thomas. Och han är baserad i Kalifornien. Han åkte 2005 till Vatikanen och lärde sig att utföra exorcismer. Så han har gjort detta i över 10 år och har utfört mer än 60 exorcismer. Så han vet ju vad han håller på med. Och han förklarar lite mer djupgående hur faktiskt den här ritualen går till. Och han berättar att det finns en uppsättning böner som de ber precis innan exorcismen börjar. De här bönerna ska liksom sätta ramen för exorcismen och liksom connecta med Gud, kan man väl säga. Och de här kommer även att skydda gruppen och skydda personen som är föremål för den här exorcismen. Och det här stället som det utförs. Och det här kan vara till exempel i ett avskilt rum i kyrkan. Och då ska dörrarna låsas och det ska sättas en skylt på dörren. Där det typ står att här sker en exorcism, stör ej.
Men alltså de som blir besatta av en demon, vart har de hämtat upp den? Vet man det?
Alltså det kan vara väldigt, väldigt olika. Det kan vara alltså folk som har lekt med så här anden i glaset och liksom öppnat en portal. Men det kan även vara så här av ren slump. Och det kan ju vara besatta föremål som du kanske tar in i ditt hus. Alltså det kan verkligen vara vad som helst. Men jag menar bara för att, alltså jag har ju hållit på med anden i glaset och jag har inte blivit besatt.
Nej.
Så jag menar, det är ju inte vem som helst som blir besatt. Och man kan ju ha ett hemsökt föremål eller bo i ett hemsökt hus utan att själv bli besatt. Utan det handlar liksom om demonen och vad demonens vilja är, antar jag.
Mm.
I alla fall så efter de här bönerna så smörjer du in dörrarna med välsignad olja. Detta så att demonen inte kan lämna rummet. Och du smörjer in den här personen också. Och sen börjar den högtidliga riten. Riten är helt på latin och börjar med de heliga litanian.
Mm-hmm. Vad är det?
Det här är, som jag har fattat det, så är det specifika böner som man liksom ber, om man ber om nåd och så här.
Mm-hmm.
Och om hjälp. Så det är väldigt så här basic. Så som jag har förstått det i alla fall. Sen följs detta av skrifter och ord som bygger på olika skrifter. Sen följer böner till Gud och till Satan. Och däremellan detta så kan du be vanliga böner.
Varför ber man till Satan?
Alltså du ber ju inte till Satan så här: åh, jag avgudar dig, så här, utan det är väl snarare så här: alltså jag förbannar dig, kan jag tänka mig.
Mm.
Och du säger ju de här bönerna tills du i princip får en reaktion från personen. Och när personen reagerar så kan du säga: i Herren Jesu Kristi namn, vad heter du?
Måste demonen svara då, eller svara den om den vill?
Mm, det är ju det. Jag skulle precis säga att demonen vill ju inte att du eller någon exorcist eller någon annan ska känna till demonens namn. För så fort demonen säger sitt namn, sitt riktiga namn, då förlorar den makt. Så den kan ibland börja säga så här bibliska namn och bara, nej men jag heter Asmodeus eller Baal eller Belzebub. Och den kan till och med säga så här, jag heter lust eller ilska eller hat. Så här, för att vilseleda en typ. Och demonen kommer att göra allt de kan för att inte berätta för dig. Och enligt fader Gary Thomas så finns det i princip tre frågor som du kan ställa demonen. Och det är, vad heter du? Hur kom du in? När ska du gå? Eller lämna? Och du ska inte fråga typ, men du, jag är lite nyfiken. Hur är det att vara demon egentligen? Alltså du ska liksom inte komma in på sådana sidospår.
Nej.
Utan du ska verkligen bara fråga de här tre för att det är de som är mest relevanta. Så hur vet du då när en exorcism är över? Det är enligt fader Gary Thomas när de här manifestationerna slutar. Och då fortsätter du att be ett tag till. Detta för att vara liksom säker. För att demonen kan ha gömt sig. Och sen är det lite upp till den som utför exorcismen att avgöra lite. Om man litar på det som den här personen säger. Om demonen är kvar eller inte. Och ibland kommer de att säga ja, att den är kvar. Och sen ibland kommer de att säga att de inte är säkra. Och då enligt honom, så om du är van exorcist så kan du liksom läsa skillnaderna typ. Då vet de om en demon är kvar och ljuger typ.
Mm.
Om du kommer ihåg i vårt förra demonavsnitt så pratade vi ju lite om det här om man liksom är mentalt sjuk eller om det faktiskt är någon som är besatt och upplever sådana här saker på riktigt.
Mm.
Och då är det ju, alltså det är ju väldigt kontroversiellt, speciellt med exorcism. Och fader Gary Thomas säger i alla fall att de här likheterna mellan mental ohälsa och besatthet, de är väldigt, väldigt lika. Och det är väl det som gör det så svårt för en ovan exorcist att avgöra. Och det är ju därför man har den här medicinska expertisen med sig. Du ska liksom gå igenom, alltså helst två stycken olika psykiater. Och du ska gå igenom en fysisk undersökning. För att verkligen kolla att du är, alltså att du är besatt.
Mm.
Och han säger att man måste se till vad orsaken eller orsakerna är bakom det här lidandet. Och att exorcismen verkligen används som en sista utväg efter att man har gått igenom alla de här andra stegen som jag sa precis.
Mm.
I det här YouTube-klippet där jag hittade den här fader Ryan, där tar han upp en fråga eller en frågeställning som, alltså jag vet inte, jag har på något sätt inte riktigt reflekterat över det. Men frågeställningen var i alla fall, var tar de här onda krafterna vägen när man driver ut dem? Och då säger han i alla fall att de återvänder till ett slags mörkrets rike. Och att, alltså han börjar förklara ganska flummigt att det finns liksom olika universum, ett spirituellt och ett fysiskt, alltså där vi sitter nu. Och mer vet man inte. Det finns liksom ingen konkret idé om var de här onda krafterna tar vägen. Vilket jag tyckte var lite intressant.
Ja, verkligen.
Att till och med liksom prästerna och de som är experter på detta, de vet inte.
Nej.
Var de tar vägen. Och det är ju superspännande i sig,
mm.
Tycker jag i alla fall.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Filmen Exorcisten är väl typ den kändaste demonskräckfilmen. Det känns som att alla som tycker om skräckfilmer har ju hört om Exorcisten om man nu inte har sett den.
Mm.
Det är ju en skräckfilm från 1973. Har du sett den?
Mm, det har jag gjort. Jag tycker den är sjukt obehaglig.
Jag har inte ens sett den än, jag vågar typ inte. Nej.
Åh, fy. Nej, alltså grejen är att jag såg den när jag var ganska liten. Och då tyckte inte jag att den var så läskig, för att jag fattade liksom inte det läskiga med det.
Mm.
Så jag tyckte bara att det var kul liksom, när hennes huvud så här åkte bak och fram och hon bara så här. Men sen såg jag den bara för något år sedan igen, för att jag bara så här, men gud, då hade jag precis sett Rosemary's Baby. Mm. Som också är så här, den måste ni verkligen se.
En
sån, ja, gammal klassiker. Alltså den är ju verkligen sjukt bra.
Mm.
Så obehaglig. Men då hade jag precis sett den, så jag bara, nej men hon ska ta mig igenom lite klassiker och så här. Och skulle kolla på Exorcista och satte igång den och bara, oh my lord. Den var sjukt obehaglig. Och hon får ju kontakt med den här demonen genom ett sånt här, alltså anden i glaset bord.
Ja, precis.
Alltså, och jag bara satt där och bara, åh, jag visste det, jag skulle aldrig ha liksom hållit på med detta när jag var liten. Men som tur var så har ju ingenting hänt. Men ja, fortsätt.
Den här filmen är ju baserad på ett riktigt fall.
Mm.
Men det hände inte en liten flicka, utan det var en liten pojk.
Ja.
Den här pojken hette Robbie Mannheim. Och det här, som jag förstått det, så är det ett pseudonym. Alltså ett fejkat namn för att skydda den här pojkens identitet. Men han även kallats Roland Doe. För att som sagt skydda honom då.
Doe är ju klassiskt här, att man inte vet.
Nej, precis. Han föddes 1935 i Maryland i USA. Han ska ha varit uppvuxen i en arbetarfamilj som det enda barnet. Han hade alltså när han var liten ingen att leka med. Så att han lekte mycket med sin faster Harriet. Harriet ska ha varit väldigt spirituell. Och hon höll på med så här Ouija-bräden. Så en dag så bestämmer hon sig för att lära Robbie hur man gör.
Bra idé.
Jättebra idé.
Slutar eller alltid så himla bra.
Du brukar göra det. Det är nu slutet av 1940-talet. Robbie Mannheim var 13 år. Efter att ha lekt med det här Ouija-brädet i flera veckor så dör Harriet. Alltså hon sägs ha dött av naturliga orsaker. Men man vet ju inte riktigt vad som har hänt. Det som händer i alla fall är att hon dör. Den här Robbie saknar ju då självklart Harriet i och med att det var liksom hans kompis. Så att han bestämmer sig för att han ska kontakta henne via det här Ouija-brädet. Låter som en jättebra idé, eller hur?
Ja, jag bara sitter här och typ skakar på huvudet och bara, nej, gör inte det.
Och det var ju då en tid efter Harriets död som familjen började upptäcka lite konstiga grejer. Och framförallt kring den här pojken. Det kunde vara bankningar från övervåningen när ingen var där. De kunde höra så här klösljud från både väggarna och under golvet.
Mm-hmm.
Så en period så trodde de att de hade alltså typ skadedjur eller råttor där nere. Så de ska ha tagit dit så här typ antisimex. Och de kom dit och de kan inte hitta någonting under golvet. Och det, precis som vi har pratat om innan när vi har pratat om demoner, så började det liksom lite. Det kunde även vara så att kristallkronan kunde börja så här vaja av sig själv och sådär.
Oh, klassiskt tecken. Det pratar vi om i första demonavsnittet.
Mm, även i det hemsökta platser eller hemsökta hus eller vad det är. När vi pratar om Sally House.
Just det.
Så var det också där ju.
Ja.
Och det börjar smått som sagt här också. Och de tror ju att det bara är Harriet som försöker kontakta dem. Så familjen ser ju inget hot i det här först. Men allting ska vända när mamman en dag kommer in i sin sons rum och hela sängen med sonen i bara skakar.
Oj.
Och då förstod hon ju att det här är ju inget bra. Det här är ju inte Harriet som försöker kontakta oss. Och det här blir bara värre och värre. Det är liksom saker som börjar flyttas omkring, möbler och sånt som flyttas. Det börjar dyka upp så här märken på pojkens kropp. Det kan både vara blåmärken och även så här typ skrifter liksom.
Va? Mm. Vad då för skrifter?
Nej, men alltså det var texter som började dyka upp på hans kropp. Och det kunde bland annat stå så här, helvete, det står ond. Någon gång så har familjen kommit in och själv sett pojken liksom riva det här på sin bröstkorg.
Va?
Mm. Det första vittnet utifrån familjen som såg något konstigt, det var deras granne som var på besök. Då hade pojken suttit på en stol i rummet. Och som bara helt plötsligt har han bara flygit upp från stolen och bara landat, alltså en bra bit därifrån.
Mm-hmm.
Så som sagt, det blir bara värre och värre och värre.
Mm.
Familjen tar med Robbie till läkare och psykologer för att se om det är något fel på honom. Men varken läkaren eller psykologen hittar någonting. Alltså hittar en förklaring till vad det är som kan hända den här pojken. Så då bestämmer de sig för att kontakta sin präst. Den här prästen bestämmer sig för att låta Robbie övernatta en natt i hans hus. För att kunna övervaka honom och se vad som händer. Det prästen får vara med om är... För det första märkena som dyker upp på kroppen, de ser han. Robbies säng börjar vibrera. Den här prästen förstår att det här är något allvarligt. Så att han råder familjen att kontakta en katolsk präst. För som du sa innan så är det ju de som utför exorcism. Den första katolska prästen som träffar Robbie heter Edward Hughes. Men vi kallar honom Edward. Han träffar Robbie. Och då han ska träffa pojken så har han självklart med sig alltså lite böcker, typ Bibeln. Han lägger liksom böckerna bredvid sig och sätter sig på en stol mitt emot pojken. Och pojken kan inte släppa Bibeln med blicken. Mm-hmm. Han bara sitter och blänger på boken. Och där är det ju som du pratar om innan, det är ju ett tecken på att någon är besatt. Den här avskyn av någonting som är heligt. Men det var inte bara det som hände vid det här mötet. Utan när de sitter där så helt plötsligt så flyger prästens stol upp. Och han flyger in i väggen.
Oj.
Så där och då förstår ju Edward att Robbie är ju besatt. Edward ska då på latin ha frågat, vad är ditt namn? Och han är ju så smart att han frågar på latin, för att pojken kan ju inte latin. Så att pojken borde inte kunna svara någonting överhuvudtaget. Men det pojken svarar är, jag är legion.
Jaha, vadå då?
Alltså legion är ju liksom en trupp. Alltså, jag är många.
Oh.
Det är det han säger. Och det här ska tydligen vara något väldigt typiskt för demoner. För att de vill ju avskräcka prästen. Det är verkligen så här, alltså, lilla man, vi är flera stycken. Du har inte en chans mot oss.
Mm.
För att prästen ska typ ge upp. Så att han vill ju skrämma den här prästen. Efter det här så börjar ju Edward med en exorcism. Han håller på i 3 hela nätter. Och den här pojken är superstark och han är ju brutalt aggressiv. Så de måste ju vara flera stycken i rummet med honom och får ju liksom hur ofta som helst bara trycka ner honom, typ. Så att flera gånger och väldigt ofta så får de ju binda Robbie vid sängen. Men då efter 3 nätter så lyckas Robbie slita loss en arm. Och han drar bort en fjäder från sängen och hugger Edward i armen.
Oj.
Så att han skär upp liksom hela hans underarm. Det krävs 100 stygn för att få igen det.
Men gud.
Den här prästen blir allvarligt skadad. Så att han måste ju avbryta den här exorcismen. Familjen tar med sig Robbie hem och jag vet inte, de hoppas väl på att det ska bli bättre. Men det blir ju inte det. Så de tar med sig sin son till St. Louis där de får träffa en ny präst. Man håller ju under den här perioden, även under den förra exorcismen, så håller man honom på ett sjukhus. Och man har honom inlåst typ i en sån här cell för psykiskt sjuka. Både för att han inte ska kunna skada någon och inte störa någon, eller vad man ska säga. Här pågår det en exorcism i 6 veckor. Robbie är brutalt aggressiv, han svär, han skriker, han kommer med sexuella förslag till prästerna som är omkring honom. Han avskyr allt som är heligt, han har så konstiga lukter omkring sig, läste jag. Han luktar alltså till och med konstigt. Alltså det är verkligen riktigt, riktigt illa. Som sagt, det här är alltså en exorcism som pågår i 6 veckor. Ingenting verkar hjälpa, prästerna blir frustrerade och det sliter ju på dem. Efter ett tag så bestämmer de sig för att de ska försöka döpa pojken. För att på något sätt kunna, nej men du vet, via Guds hjälp, hjälpa till. Eller hjälpa pojken att slåss mot demonen. Men det här verkar bara göra det ännu värre. Och anfallen blir ännu värre och demonen verkar bli ännu mer bestämd att han ska hålla kvar. Men, några dagar efter att Robbie har blivit döpt så händer det plötsligt någonting. Och med en helt klar röst så säger han, Satan. Satan, jag är ärkeängeln Mikael. Och jag befaller dig, Satan, och andra onda andar att lämna den här kroppen nu.
Mm-hmm. Så han säger det själv?
Ja.
Okej.
Okay. Så det verkar alltså som att Gud har skickat sin ärkeängel för att hjälpa Robbie. Och efter det här, så för första gången som prästerna har träffat Robbie, så verkar han lugn. Och efter det här så är han frisk.
Mm-hmm.
De har då haft över 30 ritualer på den här pojken. Och efter det här så säger Robbie har levt ett vanligt liv. Han har gift sig och han har både fått barn och barnbarn.
Mm.
Och aldrig haft de här attackerna igen. Men precis som alla exorcismer tror jag så är ju det här ifrågasatt. Till och med präster som har varit med. Alltså det har varit med jättemånga här. Det står lite olika på olika ställen. På vissa ställen står det att 26 personer har bevittnat de här exorcismerna. På andra ställen står det 48.
Mm-hmm.
Men det är i alla fall väldigt många som har sett det här hända. Liksom. Någon av de här prästerna har gått ut och sagt i efterhand att han inte är säker på att det var en demon. Eller att han var besatt. Och han menar att det kanske har att göra med någon psykisk sjukdom. Att han har blivit sexuellt utnyttjad eller något och mår väldigt dåligt. Eller att det handlar om att han vill ha uppmärksamhet. Jag har läst att den här pojken tydligen ska ha varit en sån som gillade att jävlas och luras. Det är jätteobekräftat. Det är inte alls säkert att det stämmer, men jag har läst det. Och att han då tyckte att det var jätteroligt att skrämma sin mamma och andra barn. Så enligt vissa som inte tror att det här var en demon, så var det bara det den här pojken gjorde. Och som jag sa så sägs han ju ha rivit sig själv på bröstet, så de menar att det här skulle ha varit en del av pranket. För man hittade bara de här texterna på ställen där han kunde riva sig själv. Jag tycker att det känns väldigt extremt att gå så långt för att skrämma någon.
Ja, sen tycker jag att det känns som att vi människor söker alltid en logisk förklaring i alla, vid alla liksom tillfällen.
Mm.
Men ja. Tänk om det faktiskt var så att Robbie var besatt av en demon.
Mm. Och så är det ingen som tror honom nu i efterhand.
Ja.
Det är ju fruktansvärt.
Men vilken hemsk pojke om han faktiskt bara ljög.
Ja, gud ja.
Men han har inte sagt någonting nu idag?
Jag läste på något ställe att han påstår att han inte kommer ihåg något av det här.
Aha, ja det är ju ett tidigt tecken på att man har varit besatt. Men sen så kan ju det vara en bra bortförklaring också.
Mm.
Det är ju så himla svårt att avgöra.
Mm.
Så det är ju liksom upp till var och en egentligen och liksom göra upp en tanke om vad man själv tror. Nu ska jag berätta om det här som jag spelade upp allra först i avsnittet. Det här sjukt obehagliga ljudet. Eller rösten kan man ju säga. Den kommer från en tjej som hette Anneliese Michel. Hon föddes den 21 september 1952 i Klingenberg, Tyskland. Anneliese var väldigt, väldigt strikt katolik och var väldigt smart och trevlig. Men när hon var 16 år gammal så fick hon sin första episod av att tappa medvetandet. Och detta hände i skolan. Hon bara liksom tuppade av helt. På natten så hände samma sak igen. Och då berättade hon att det kändes som att det var någon som liksom tryckte ner henne i sängen. Mm-hmm. Ett år gick utan att någonting i princip hände. Men sen så hände exakt samma grej igen. Hon tappade medvetandet. Mamman tar henne då till familjens doktor såklart. Och de bokar tid hos en neurolog. För det tycker den här doktorn att de ska liksom gå vidare med den här utredningen.
Vad är det för något?
Det är ju en som kollar hjärnan.
Ah, okej.
Så de kollar hennes hjärna och de hittar inget fel. Och de tror ju att det här är ju bara någon typ av anfall. Men under de kommande 2 åren så fick Anneliese 2 stycken liknande episoder igen. Och nu fick hon medicin som äntligen skulle liksom hjälpa. Så de kollar hjärnan igen efter att hon har ätit medicinen, men de hittar ingenting. Mm-hmm. 1973, då började det bli allt värre.
Hur gammal är hon då?
Då är hon 21. Mm. Då börjar hon höra knackningar i sitt sovrum. Och det här var knackningar som, enligt vissa källor så var det ingen annan som hörde dem. Enligt andra källor så hörde hennes syster också de här knackningarna. Och Anneliese hörde en röst som så här förbannade henne till helvetet. Och man kunde känna så här äckliga lukter i hennes närhet, precis som att det luktade typ bränt bajs. Mm-hmm. Och hon kände liksom väldigt starkt de här liksom lukterna.
Fy vad jobbigt.
Ja. Och det har ju kommit fram sen i efterhand att det var folk i hennes närhet som också kände det, men som bara så här viftade bort det typ. Mm-hmm. Annelises mamma ska en gång ha sett hennes dotter då stå och stirra på en jungfru Maria-staty och ögonen blir helt svarta. Anneliese börjar så beskriva visioner av demoner och säger att hon börjar känna sig helt tom och precis som att, citat, djävulen var i henne. Och det blir bara värre och värre. Anneliese, alltså hennes händer en gång så här svullnar upp. Mm-hmm. Och blir helt svarta. Och hon bara så här kallar på sin mamma och bara, hallå, jag har svarta händer. Vad fan är det som händer typ?
Oj.
Och hon börjar se så här ansikten på väggarna med så här horn och grejer. Och den här familjen var ju väldigt religiös. Så en dag när mamman var i kyrkan så började hon prata med en annan person som också liksom gick i kyrkan. Och där fick hon tips om att Anneliese kanske var besatt av en demon. Så de börjar kolla in lite i detta och kontaktar en jesuit som är en medlem i en katolsk orden typ. Alltså medlem i kyrkan. Och Anneliese, hon fortsätter liksom att gå till kyrkan och så här söker tröst. För hon vill ju liksom att någon ska så här hjälpa henne. För hon börjar ju tro att hon är besatt av någon slags demon. Och då träffar hon en fader Alt. Och han är väldigt, väldigt skeptisk först till det som hon beskriver. Men han blir mer övertygad. Och det är många som tror att hans övertygelse har liksom bekräftat det som Anneliese också har trott. Att hans liksom bekräftelse att hon var besatt, att det liksom har spett på allting. Och detta var liksom startpunkten kan man väl säga. Efter detta så slutade Anneliese att sova i princip. Det har rapporterats om att hon har ätit spindlar och flugor och grejer. Hon slickade upp sitt eget kiss från golvet. Och hon förstörde alla så här Jesusbilder, kors och statyer i hemmet som hade liksom religiös anknytning. Och hon visade upp en helt sjuk styrka. Och hon kunde enligt vissa slänga runt sin syster som att hon var typ en trasdocka. Och dessutom så kunde hon klämma sönder ett äpple i en hand. Så att det liksom splashade över hela rummet. Det kom personer från kyrkan för att kolla liksom det här spektaklet i princip. Och när de såg Annelise så blev alla övertygade om att hon är ju besatt. Det här är ju liksom, vi pratar om demonisk besatthet. Så de söker tillstånd hos biskopen för att utföra en exorcism och de fick godkänt. Så den 24 november 1975 så utförs den första exorcismen på Annelise. Och de spelar ju in vissa delar då och det finns totalt 42 inspelningar. Jag tänkte att vi kan ju lyssna lite till på hur det lät. Och jag tycker dessa inspelningarna är så sjukt obehagliga. Men här får de i alla fall fram att Cain, Nero, Judas, Hitler och Lucifer var i henne. Även en Valentin Fleischmann som var en 1600-tals präst som blev utkickad ur kyrkan. Och han ska ha varit anklagad för bland annat mord och grejer. Och han var väldigt, väldigt okänd, vilket liksom spädde på bevisen för att, alltså Annelise kunde typ inte ha känt till honom. Så hur skulle hon då veta om honom om inte han var i henne? Maj 1976 så blev det, om möjligt, så blev det ännu värre. Hon börjar bita folk och så här dunkar liksom huvudet i väggen och grejer. Familjen fick binda fast Annelise så att hon inte skulle börja skada sig själv. Hon vägrade äta, för hon fick inte äta för de här demonerna. Så hon var ju extremt undernärd. Och trots det så var hon sjukligt stark. Och dessutom så fick hon väldigt hög feber, men vägrade att träffa en doktor. Den 30 juni 1976 så utför de en till exorcism. Och detta kommer bli den allra, allra sista. För dagen efter så hittar familjen Annelise död i sitt rum.
Oj.
23 år gammal så dog hon av svält. Då hade hon genomgått totalt 67 exorcismer. Och hon vägde bara 30 kilo. 1978 så anklagas hennes mamma, pappa och två av de här prästerna. För vållandet i hennes död. För det är många som inte tror på att hon var besatt.
Nej.
Utan att man skulle kunna ha gjort någonting för att förhindra hennes död. Men försvaret, som då försvarar mamman, pappan och de två prästerna. De säger att det finns klara ögonvittnen på att hon var besatt. De här inspelningarna vittnar om att hon var det. Annelise, hon ville inte ha medicinsk hjälp och hon var ju myndig. Så jag menar, man kunde ju liksom inte ha tvångsmatat henne.
Nej.
Och dessutom så ska en familjevän ha vittnat om att Annelise på sina bara knän kröp fram till henne. Och bara, snälla, du får inte ta mig till en doktor. Snälla, alltså verkligen gör inte det, jag ber dig.
Mm.
Och då är det lite svårt att ta en sån person till doktorn.
Ja, verkligen.
Kan jag tänka mig i alla fall. Dessutom så säger en av de här prästerna att han ska ha kallat dit en doktor en månad innan Annelise dog. Och den här doktorn kom inte i egenskap av doktor, utan bara för att titta i princip. För hon var ju lite av ett spektakel.
Mm.
Och den här doktorn såg i alla fall inga yttre skador, men såg att hon hade blåmärken, svullna kinder och svarta ögon.
Mm.
När obduktionen görs så hittas inga hjärnskador som har kunnat orsaka epileptiska attacker. Och de har liksom inte ens hittat det på så här mikroskopisk nivå. Och de hittade inga magsår heller, vilket är väldigt vanligt vid svältoffer.
Mm-hmm.
Så då är åklagarens argument till varför de här har orsakat Annelises död. De säger att Annelise led av epilepsi och psykos. Mamman, pappan och prästerna gjorde inte det de hade kunnat göra för att rädda henne. De anklagar en av prästerna för att lida av schizofreni. Och i och med att hon inte tog den här medicinen som hon fick mot anfallen, så gjorde detta att det liksom utvecklades till en så här vanföreställd psykos i princip i samband med epilepsin. Vilket gjorde att hon hade kunnat liksom föreställa sig de här visionerna, de här bilderna. Så här ansiktena på väggen och att det var någon som tryckte ner henne och grejer.
Mm.
Och de här exorcismerna gjorde ju bara sakerna värre och värre och värre. Och spädde på hennes vanföreställningar. Så när domen kommer så har i alla fall domstolen valt att gå på åklagarens linje. De dömer allihopa till 6 månaders fängelse. Prästerna stängdes av i 3 år. Och alla fick betala domstolskostnader. Domstolen ansåg att Annelise inte var kapabel att besluta saker själv. Och att hon borde ha tvingats att genomgå medicinsk behandling.
Mm. Men vad tror du då?
Alltså jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är båda linjerna. Alltså när man hör både försvarets punkter och åklagarens punkter så tycker jag att de har ju ganska bra bevis båda två. Men de enda liksom fysiska bevisen ligger egentligen på åklagarens sida, tycker jag.
Mm.
Sen vet man ju liksom inte. Jag tycker de här inspelningarna, det låter inte som att det är en liksom 21-årig tjej som sitter och ligger och liksom skriker där och så här hemska svordomar och den här rösten liksom. Och jag får så rysningar i hela kroppen när jag har lyssnat på det. Så jag vet faktiskt inte. Det är ju så himla svårt att avgöra också, tycker jag. Vad tänker du?
Jag vet faktiskt inte vad jag tänker. Alltså min så här logiska hjärna är ändå mer så här att det är klart att det var någon psykisk sjukdom. Men sen är det jättekonstigt när du säger där att de ändå inte hittat någonting när de har gjort obduktionen. Det är ju jättekonstigt.
Mm.
Så jag vet verkligen inte vad jag ska tro.
Nej. Och tänk dig om det verkligen är liksom demonisk besatthet. De har ändå gjort en film av detta.
Mm.
Den är ju ganska känd, den filmen. Jag har ju sett den och den är ju riktigt obehaglig och väldigt så här, alltså Hollywood-aktig så. Men när man lyssnar på de här inspelningarna så låter det ju verkligen, alltså låter så extremt.
Mm, verkligen.
Det är så obehagligt.
Men kan du inte köra rösten en gång till?
Ja. Och med detta väldigt obehagliga så tackar vi egentligen för denna säsongen.
Mm.
Det har varit en helt otrolig säsong, måste jag säga.
Den har varit rolig att göra.
Extremt rolig. Och det är ju alltså, egentligen tack vare er. På riktigt. Det är ju er vi gör podden för.
Mm.
Och det är så himla kul när ni kommer med förslag på ämnen och grejer. Det är ju jättemånga fall som vi har tagit upp den här säsongen som vi aldrig hade känt till om vi inte hade fått tips från er.
Nej.
Så fortsätt gärna att tipsa oss och vi kommer inte lämna er helt under sommaren. Det kommer ju mest troligt att komma någonting litet från oss.
Och vi är tillbaka i september igen med 15 nya avsnitt. Så får vi se vad vi ska prata om då.
Mm, vi har redan börjat skissa lite på tredje säsongen. Och jag tror att ni kommer tycka om den väldigt, väldigt mycket.
Mm, hoppas det.
Ja, så vi tycker att ni ska gå in och följa oss, speciellt på Instagram. Där är vi nog mest aktiva faktiskt.
Mm.
Om ni vill få lite så här sneak peeks på nästa säsong. Och vi håller på med i sommar. Få tips om bland annat filmer och dokumentärer och sånt. Så gå in på Instagram och sök på Spooktimmen så hittar du oss. Vi finns på Facebook också. Där heter vi också Spooktimmen.
Mm. Sen har vi en mail. spooktimmenpodcast@gmail.com. Och så har vi en hemsida. www.spooktimmen.se. Och sitter du nu där hemma och tänker att det här måste de prata om i säsong 3. Alltså verkligen. Skicka det till oss då.
Definitivt.
Och så hörs vi i september igen.
Oui.
Vi kommer sakna er i alla fall.
Ja. Gud, jag blev helt så här. Jag vill inte.
Ja. Tack för att du har lyssnat. Tycker du om Spöktimmen och vill hjälpa oss att utvecklas så får du jättegärna hjälpa till och sponsra oss. Det gör du genom att söka på Spöktimmen på patreon.com eller följa länken i beskrivningen. Tack på förhand.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.